På Steps for Life så talar vi om en helhetshälsa som innefattar inte bara den fysiska hälsan, den mentala hälsan och den sociala hälsan, men också den andliga hälsan. Och när man säger andlig hälsa så är det vissa som kanske blir lite oroliga. Betyder det att man blir religiös och sådana saker? Andlig hälsa rent definitionsmässigt innefattar mer än bara ens gudsbild och moral och sådana saker. Det handlar om livsåskådning, om tacksamhet, förlåtelse, bitterhet, mening med livet, tillit, hopp och så vidare. Och förlåtelse är just det som vi ska fokusera på idag, och just kraften, den helande kraften i förlåtelsen. Jag ska börja med en berättelse ifrån, som är ganska hemsk, från folkmorden i Rwanda. Hur många känner till dem? 94. Fruktansvärda saker som hände där. Mellan 1990 till 1994 så var det hemska saker som hände, och speciellt 94 då. Så var det krig, eller det var konflikt, det var folkrensning eller folkmord på tutsierna. Det var hutuer och tutsi som var två stycken stammar där i Rwanda. Jag bodde i Uganda i ett antal år, 3 år som ung. Så det var grannlandet till det här, och man träffade många personer som hade kommit som flyktingar på grund av den här krisen. Men under den här tiden så dödades 1 miljon människor under 9 månader. Och pastor Mark Finley, någon av er som känner till honom, han besökte det här landet vid något tillfälle, och han berättar om en händelse som han fick vara med om en kvinna som hette Adele Selfu som han träffade. Och hon hade förlorat sin man på ett ganska fruktansvärt sätt under det här folkmordet. Fast Mark Finley besökte henne och såg bilden på hennes man där på väggen. Och efter ett tag så började de att prata om det här, och han frågade väldigt försiktigt att jag förstår att det här är mycket jobbigt för dig att tala om, men är det någonting du skulle vilja berätta för mig om? Och hon började gråta, men hon tog mod till sig och sa, jag vill berätta om det här. Och hon sa att hon hade flytt till när hon hörde att milisen var på väg dit, när signalen som hade gått ut på radion om att döda alla tutsis hade nått dem, då flydde de. 60 personer tror jag det var som flydde in i den katolska kyrkan som fanns där, gömde sig där i källaren. Men milisen kom in där och de kom med machetas då, och började att hacka och döda människor. 45 personer dog direkt där. Och hon höll hennes mans hand i det att milisen klöv hans skalle. Och sedan så högg de mot henne också. Hon visade pastorn att hon hade ett stort sår längs hela skallbenet, ett ärr där. Hon hade ett ärr på ryggen och hennes handled var i princip nästan av på grund av det här som de hade gjort. De hade försökt att döda henne också. De hade lämnat henne för att dö som död, och hon låg där i 3 dygn. Och sen så kom byborna där för att begrava folket. Och då märkte de, hon var helt medvetslös vid det här laget, men de märkte att hon hade en puls fortfarande, mirakulöst nog. Och hon fördes in till sjukhuset, och där så vårdades hon fram och tillbaka under 3 års tid. Och sakta men säkert så kom hon tillbaka till hälsan igen. Och när hon blev frisk igen så hade hon, eller ja, vad som hände sen var ju att tutsirebellerna kom tillbaka, eller motståndsrörelsen kan man säga. De kom ifrån Kongo och de befriade landet. De satte 180 000 personer i fängelse. Så de fick bygga helt nya fängelser för att sätta alla dessa mördare i fängelse. Och när Adele hade upplevt eller hade blivit frisk så stod hon inför ett val. Vad skulle hon göra? Hon kunde bli en bitter kvinna resten utav livet och gräma sig över det här, eller så kunde hon välja att förlåta. Och hon var kristen. Hennes man var pastor, som sagt. Och hon tänkte att jag vill inte att min man ska dö, ha dött förgäves. Jag tror att min man skulle vilja att jag hade tjänat de här fångarna och försökt leda dem till Kristus. Det var hennes tro. Och hon beslöt sig för att besöka det här fängelset. Eller de här fängelserna. Hon gav mat till fångarna och började studera Bibeln med fångar. Och en dag så föll en ung man ned vid hennes fötter och sa och började gråta och sa: minns du mig? Och hon sa till pastorn att jag önskar jag kunde ha glömt hans ansikte, för det här var, men jag kunde inte, för den här var den mannen som hade dödat min man mitt framför mina ögon. Hon trodde inte att han skulle vara där vid det där fängelset, men nu var han där. Och ni kan tänka er hur hon kände om situationen. Och han frågade henne: kan du förlåta mig? Vad skulle du ha gjort i den där situationen? Det kan vara lätt att ge ett snabbt svar, men tänk dig in i situationen. Hur mycket kan man förlåta? Var går gränsen? Jesus fick den frågan en gång ifrån sin lärjunge Petrus. Och Petrus frågade: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Ganska generöst, eller hur? Men Jesus förvånade Petrus genom att säga till honom att jag säger dig inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Hur många gånger är det? 490, det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Är inte det lite överdrivet? Jag vet inte hur många av er som känner till Fader vår bönen. Någon av er? Ja. Och där, vad ber man? Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det är inte en lätt sak ibland att göra. Är det för mycket förväntat? Är det inte lite för mycket begärt? Många känner att om man förlåter någon så tappar man respekten för sitt eget människovärde. Och det är så att förlåtelse kan aldrig påtvingas. Det är ett val. Man kan inte begära förlåtelse. Man kan inte fordra förlåtelse. Men förlåtelse är bara någonting som kan ges utav fritt val. Och varför ska vi förlåta? Man kan säga, är det bara för att det är rätt? Ja, men det är rätt att förlåta, så därför ska man förlåta. Eller finns det några fördelar? Finns det någonting som kan hjälpa oss i vår hälsa och vårt välbefinnande genom att förlåta? 2013 så gjordes en undersökning bland 1500 personer i USA. Och det var på 1500 personer som var 66 plus. Och de undersökte kopplingen mellan förlåtelse och livslängd. Och de hittade 3 stycken grupper då utav olika slags förlåtelseinställningar. Grupp 1, de hade en villkorlig förlåtelse, med andra ord. De kunde inte förlåta förrän den andra personen bad om förlåtelse och lovade att inte göra om det. Det var den villkorliga förlåtelsen. Den ovillkorliga förlåtelsen var att förlåta och släppa det som hade gjorts utan att förvänta att förövaren behövde göra någonting för att förtjäna den förlåtelsen. Det är den ovillkorliga förlåtelsen. Och den tredje gruppen var de som inte hade någon, hade en fullständig ovillighet att förlåta och hyste agg mot andra och ilskna. Även ifall en annan person skulle be dem om förlåtelse så skulle de inte förlåta. Så de tre grupperna hittade de i den här undersökningen då. Och om jag får ställa frågan till er, vilka tror ni levde kortast? Trean. Ja, det är en bra gissning. Men det är fel. Faktum är att det var ettan som hade kortast livslängd. Och det förbryllade forskarna lite grann. De kom med en förklaring till det. Och det var den här förklaringen. Att människor som lägger krav på förlåtelse fortsätter att hysa agg och förbittring. Känslor som kan skada hjärtats hälsa. Att kontinuerligt bära på negativa känslor håller stressnivåerna höga. Och det är den stressen som till slut resulterar i för tidig död. Det var deras slutsats. Och det kan man ju fundera på. Det betyder ju kanske inte att den här ovilligheten att förlåta är nyttig. Jag tror att de som levde längst var faktiskt de. Men tanken är väl den, kan jag tänka mig, att nu är det mina egna spekulationer här, men en ovillighet att förlåta, eller då släppte de det på något sätt, förutom om de träffade de här personerna kanske, medans de som hade en villkorlig förlåtelse, de förväntade hela tiden det här, och att det på något sätt gjorde att de här känslorna blev mer aktiva. Jag vet inte. Hur som helst, det finns många studier som visar att livslängd och förlåtelse hör ihop med varandra. Här är från John Hopkins Medicine som säger att studier har visat att förlåtelse kan ge enorma fördelar för din hälsa, sänka risken för hjärtattack, förbättra kolesterolnivåerna och sömnen och minska smärta, blodtryck, oro, depression och stressnivåerna. Det är så, man kan ju göra allt rätt fysiskt. Man kan undvika de här sakerna att äta, man kan motionera bra och det påverkar förstås mycket som vi har lärt oss. Men om det finns en bitterhet inom en, om det finns en form av ovilja till att förlåta, så är det någonting som också påverkar vår hälsa på ett ganska dramatiskt sätt. De fortsätter att säga att kronisk ilska skapar en flykt- och kamprespons. Det här är varför det orsakar hälsoproblem. Kronisk ilska skapar en flykt- och kamprespons som resulterar i flera förändringar i hjärtrytmen, blodtryck och immunförsvar. De förändringarna leder i sin tur till ökad risk för depression, hjärtsjukdom och diabetes bland andra åkommor. Men förlåtelsen lugnar stressnivåerna som leder till bättre hälsa. Så en ovillighet till att förlåta är någonting som kan skada vår hälsa. Varför är då människor ovilliga att förlåta? Ja, det är ju naturligt kanske för oss att inte vilja göra det. Men jag tror en stor orsak till varför människor inte vill göra det är för att det finns missförstånd angående vad förlåtelse faktiskt innebär. Vad är förlåtelse för någonting? Jag har min definition här om förlåtelse. Att förlåtelse är en frivillig viljehandling att befria personen, inte handlingen som sårat dig, från din ilska, fördömelse och bitterhet. Jag vet inte om ni skulle hålla med. Men det är en viljehandling. Och om man tittar på det grekiska ordet för för förlåtelse, så betyder det bokstavligen att släppa taget eller att befria någon från skuld. Och vad sa du? Ja, precis. Exakt. Och det är faktiskt någonting som jag tror ligger till stor grund för det här. Att en viljehandling innebär ju, som jag sa tidigare, att man kan inte begära den, man kan inte förvänta den, eller man kan förvänta den, men man kan inte begära den, man kan inte tvinga den på den, men den kan ges utav fri vilja. Man efterskänker skulden helt enkelt. Många förväxlar förlåtelse med försoning också. Och de är två olika saker. Man kanske tänker att om jag ber om förlåtelse för någon, då måste allt vara helt okej mellan oss. Och vi är bästa vänner igen. Men det är försoning när man blir bästa vänner igen. Och det kräver två personer för det första. Vad händer om jag är villig att förlåta någon, men den personen är inte villig att förlåta mig? Kan jag inte förlåta dem då? Jag tror att man kan förlåta, även om den andra personen inte vill ta emot den här förlåtelsen. Så försoning kräver två personer, förlåtelse kräver inte två personer. Och sen, låt oss titta lite mer på vad förlåtelse inte innebär. Förlåtelse innebär inte att hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren som gör den värd att förlåta. Här är någonting som vi ibland tänker att, ja, men om jag bara kan tänka att, ja, men de är säkert goda människor, trots att de har gjort det här fruktansvärda mot mig, då kan jag förlåta dem. Det är inte en nödvändighet. Visst kan det vara bra att försöka tänka gott om människor, men det är inte samma sak.
Man säger väl också att de förtjänar inte av förlåtelse. Alltså man pratar ofta om det, att man vill på något sätt att de ska förtjäna förlåtelse.
Exakt. Och då kan man, eller förlåtelse är faktiskt en nåd. Och nåd förtjänar man inte, utan nåd är en fri gåva som man ger till någon som inte förtjänar det. Annars är det en rättighet, eller hur? Så, ja, ta till exempel, ja, vi ska inte gå in på det. Nummer två, förlåtelse innebär inte att säga att det som hände var okej och minimera betydelsen av skadan. Till exempel, ni har hört kanske om jag gör någonting mot Simon här till exempel. Och låt säga jag slår ner honom. Och sen så säger jag, förlåt mig Simon. Och så kanske han säger, vadå? Det är okej. Eller hur, har ni hört det? Är det att förlåta?
Nej.
Ibland tror vi att det är att förlåta, men det är inte att förlåta. Vi säger, det är okej, det gör inget. Det var inte så farligt. Eller hur? Det är inte förlåtelse. Förlåtelse innebär att säga, jag förlåter dig. Ja, det gjorde ont det där slaget, Jonathan. Det var inte bra att du gjorde det, men jag är villig att förlåta dig för det. Det är en helt annan sak, eller hur? Och då tar man inte bort skadan eller minimerar skadan som har skett. Dalai Lama säger man väl. Han säger i en bok, Konst till att finna lycka i en osäker tid, något ganska vist som jag tänkte lyfta fram här. Han säger, ibland missförstår människor och tror att förlåtelse betyder att man accepterar eller godkänner missgärningar. Och nej, så är det inte. Det handlar inte om att man säger att det är okej att göra fel. Klar och tydlig skillnad. Och det är därför vi kommer in på det här. Förlåtelse är en nåd, det är inte en rättighet som säger att det gör inget. Nummer fyra, förlåtelsen innebär inte att förövaren slipper konsekvenserna utav sitt brott. Konsekvenser och straff är två olika saker. Det behöver inte gå in på speciellt mycket. Men låt säga att jag kan förlåta någon, men ändå kan vissa konsekvenser behöva ske. Om någon person har gjort något brottsligt mot någon. Låt mig bara ta ett exempel. Ifall det är en familj och det har begåtts ett övergrepp mot ett barn. till exempel. Och det här barnet får lära sig att du ska förlåta förövaren. Det innebär inte att förövaren inte måste hamna i fängelse. Förstår ni? Det finns fortfarande konsekvenser. För att om det inte finns konsekvenser så kan man så kommer man inte kommer den här personen att kunna fortsätta kanske begå alla de här övergreppen, och man möjliggör det för den här personen istället för att hjälpa personen att komma till insikt om vad man borde göra. Så de är inte nödvändigtvis samma sak. Nummer 4. Att glömma att händelsen ägt rum. Det kan man inte göra. Bara förtränga det och tänka att nu finns det inte mer. Nej, man kommer ihåg att det har ägt rum. Men det som förlåtelsen gör är att man kan släppa bitterheten och de negativa känslorna som är kopplade till den här händelsen. Och det är det som är befriande. Desmond och Mfou Tutu är, eller Desmond Tutu är en av de, den kanske näst mest kända sydafrikanen i, ja, han är anglikansk biskop. Och han har skrivit en bok om förlåtelse. Den mest kända är väl Nelson Mandela. Men de var väldigt goda vänner, Nelson Mandela och Desmond Tutu. Och han skriver så här. Utan förlåtelse, eller det här är hans dotter, Mfou, som skriver. Utan förlåtelse förblir vi fjättrade vid den som åsamkat oss skada. Vi sitter fast i bitterhetens kedjor, bundna vid varandra, fångna. Till dess att vi kan förlåta den som åsamkat oss skada kommer den personen att ha nycklarna till vår lycka, att vara vår fångvaktare. När vi förlåter tar vi tillbaka kontrollen över vårt eget öde och våra känslor. Och det här är kraften i förlåtelsen. Förlåtelsen innebär att vi släpper oss själva fria, precis som Henrik sa här. Det var ett program en gång när en kvinna hade blivit fruktansvärt behandlad av sin man. Hade tagit alla pengarna, skilt sig, varit otrogen. Alla de här sakerna som man kunde tänka sig. Och hon satt där och berättade allt det här. Och sen så sa hon att men jag har förlåtit honom. Och programledaren var förvånad och tittade på den här kvinnan och sa, men hur i all sin dag kan du förlåta den här mannen, allt det han har gjort mot dig? Och hon sa väldigt klokt att det var mitt enda sätt att bli av med honom på. Och visst är det så. Annars kommer det att den här personen kommer hela tiden, som hon skriver, ha nycklarna till vår frihet. Paulus, han sa det på det här sättet. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Om vi drabbas av den här bitterheten och ilskan och hämndlystnaden, så kommer vi att också göra saker som kommer orsaka skada, kanske mot andra. Och då har ondskan segrat i vårt liv. Men om vi övervinner det onda med det goda, då kan världen bli en bättre plats. Jesus gav också ett exempel. När han blev korsfäst så bad han så här: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är kanske ett exempel som hjälper oss att kunna förlåta. Att tänka på det sättet, att förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det betyder inte att de nödvändigtvis att man hittar ett gott karaktärsdrag hos dem för att kunna förlåta dem. Men det kan hjälpa en att förstå att om de verkligen hade förstått situationen, så kanske de inte skulle ha gjort det här. Och det kan hjälpa någon att få det enklare att förlåta. Så hur förlåter man då någon? Ja, här är några steg. För det första, erkänn att du har blivit sårad. Vad är det första steget? Är det någon som vet om Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram? Känner till det. Vad är första punkten på det? Jag är alkoholist. Erkänna, eller hur? Att erkänna det. Och det är samma här också. För att kunna behandla den här, de här såren som har man har fått i sin själ, så måste vi erkänna att vi har blivit sårade. Det var fel det som den här personen gjorde. Det var inte okej. Det var hemskt. Vi kan förbanna synden. Förstår ni? Vi kan säga att det var fel. Men sedan så kan vi gå vidare. Vi kan sluta älta det som har hänt. Vi kan släppa taget om bitterhet och hämndkänslor. Och vi kan befria personen. Du kan befria personen från din fördömelse och vrede. Och sedan så har kristna en fördel i det här också, eller troende. Jag tror på att det kommer att finnas en upprättelse i slutet utav tiden, en dom där allting kommer att ställas till rätta igen. Vissa kan vara rädda för det, men för mig är det faktiskt en uppmuntran att om den här personen inte tar emot min förlåtelse, eller om den inte vill om den inte ber om förlåtelse snarare, så kommer det att, så behöver inte jag ta hem den i min egen hand, utan jag kan lämna det till någon som verkligen kan döma rättvist. Och ibland kan den här upprättelsen komma tidigare också. Jag kan berätta min egen erfarenhet. Så var det en gång en person som gjorde någonting emot mig som var väldigt orättvist. De sa till mig att någonting, jag minns faktiskt inte nu vad det var exakt. Men jag kände att jag blev väldigt förnärmad, jag blev väldigt irriterad. Jag tänkte, hur kan den här personen behandla mig på det här sättet? De behandlar mig på ett fruktansvärt dåligt sätt. Och jag blev irriterad och arg över det här. Och jag tänkte jag ska gå och säga åt de här personerna precis vad de har gjort. Och skälla ut dem för det här. Men sen kom en tanke till mig. Och det var faktiskt en bibeltext som kom i mina tankar. Och där det står att ödmjuka dig under Guds mäktiga hand. Så ska han upprätta dig i sin tid. Och det kändes ju jobbigt, för att jag ville att tiden skulle vara nu. Nu ska upprättelsen ske. Men jag tänkte på det här, jag gick på en promenad, det kanske var bra för mig, ni vet alla de fördelarna med motionen. Så jag gick där på en promenad och jag bad och jag kämpade med Gud där. Jag sa, Gud, du kan ju inte begära att jag ska släppa det här. Tänk om det inte blir en upprättelse, tänk om det kommer bara rinna ut i sanden, och då, vad händer med rättvisan då? Och till slut så fattade jag det här viljebeslutet, jag sa, men okej, jag ska förlåta. Och när jag gjorde det så fick jag en frid ändå. Och när jag kom tillbaka, någon timme senare, så kom den här personen till mig och sa, du, det där som jag gjorde mot dig, det var ganska fel utav mig, kan du förlåta mig? Wow. Istället för att behöva ta saken i egna händer så gick jag ut på en promenad, tog det här, fattade det här beslutet, fick friden och upprättelsen kom ändå till slut. Så det är ett sätt som kan hjälpa en att förlåta. Här är Mikael Larsen som är livscoach och mental tränare. Han säger hur man förlåter på det här sättet. Jag förlåter dig för det som varit. Jag väljer att släppa taget och göra mig själv fri från negativa tankar och känslor. Återigen det här valet, det här beslutet. Sen behöver man ju kanske också förlåta sig själv. Och det kan vara lite svårare för vissa, beroende på vad du har gått igenom. Men ibland så, om man hamnar i till exempel en dysfunktionell familj, så kan man känna skuld över saker som man absolut inte ska känna skuld för egentligen. Och det är en mycket djupare sak som jag inte hinner ta upp här. Men om du har vuxit upp i en sån situation, så kan jag verkligen starkt rekommendera en bok som heter SOS Help for Emotions, som jag har läst, som har hjälpt mycket, och mig och min fru också. Och den handlar helt enkelt om en del kognitiv beteendeterapi, om hur man kan tänka på ett sätt som har hjälpt otroligt mycket för att kunna bearbeta mycket av den smärta som man får uppleva.
Det finns svensk.
Förlåt, den finns inte på svenska, nej. Inte här i alla fall. Tyvärr, inte än. Men dessa... Ja.
Kort sagt
så
säger den...
Vad sa du?
Vad är det den säger?
Ja, det går inte att sammanfatta kort sagt. Det är en hel vetenskap. Men den handlar om att hantera det som har hänt, att bearbeta det som har hänt. Och olika kognitiva förvrängningar som man har fått på grund av olika omständigheter som hjälper den att rätta till saker och ting. Allt eller inget tänkande och ja, många olika förvrängningar som man har. Man tänker att det är på ett visst sätt och därför känner man på ett sånt sätt. Men om man kan tänka på ett annat sätt om de sakerna, om man kan tänka på ett sant sätt om det, inte bara ett överoptimistiskt men ett sant sätt, så kan det hjälpa en att komma vidare genom de här sakerna. Så vad gör man då om man har skuld och skamkänslor, om man har gjort fel? Det är en annan sak. När man vet att ja, men jag har faktiskt gjort något fel. Kanske det bara var 10% och den andra gjorde 90%. Men vad kan man göra då? Ja, det finns fyra sätt som människor reagerar på det här sättet på. Ett sätt är att skylla ifrån sig. Eller hur? Ja, det var inte mitt fel. Ja, hade inte den där personen gjort så och så, så hade jag inte gjort det där och det där. Men innerst inne så vet vi att en annan persons fel egentligen inte ursäktar mina egna fel. Eller hur? Så oavsett vad någon annan person gör, så är, ja, gör inte det att våra små saker är oskyldiga. Det andra sättet är att försöka tysta budbäraren. Man blir arg på den som säger. Hur många tycker om att höra att ni har gjort fel? Ja, det kan, vissa kanske är så pass ödmjuka att de kan ta emot det. Men det känns ju alltid bra att höra att man har gjort fel. Utan vi vill... Ibland så är det vissa som då reagerar. Om man har en sårad stolthet så blir man arg på personen och säger ja, du ska inte döma mig för det här. Och ibland kanske man blir till och med arg. Och det har hänt i historien att människor har fått sätta livet till för att de har sagt någonting. Påpekat en persons brister. Till exempel i alla fall i Bibeln så står det om många profeter som fick sätta livet till för att de pekade ut synder hos kungar eller felaktiga handlingar hos kungar och så vidare. I alla fall. En annan sätt som människor hanterar skuldkänslor på är genom självhat och överdriven skam. Och det här är kanske mest vanligt hos människor som har en negativ självbild. Och man börjar hata och straffa sig själv. Elaka tankar kanske kommer upp och säger, ja, hur kunde du göra så där? Och vilken idiot du är, och du är värdelös och de här bitarna. Och inte så ofta, eller inte så sällan, så drabbas man också av sådana självmordstankar att det borde bäst för dig att inte finnas och sådana saker. Och det här är fruktansvärt destruktivt förstås. Men det är bra att bli medveten om de här tankarna och att de här tankarna inte är sanna. Även om de känns sanna, även om det känns så. Så bara för att vi gör fel betyder det inte att vi är värdelösa och oälskvärda. Vi är värdefulla oavsett om vi gör fel. Och det är en viktig sak att komma ihåg. Det bästa sättet att hantera skuldkänslor om man vet att man har gjort fel är att ödmjukt bekänna det, erkänna det och be om förlåtelse. Även om du bara gjort 10% av felet och den andra personen har gjort 90% av felen, be bara om förlåtelse för de 10% som du har gjort och nämn inte de andra. Det får de stå för. Säg förlåt för det här, den här saken som jag har gjort. Och jag tror att det kommer också att... Ibland kommer det att leda till att den andra personen också ber om förlåtelse. Ibland gör det inte det. Men i alla fall, så är ditt samvete fritt. Du kan ha frid i det. David fick uppleva det också. Och jag vill avsluta med att bara säga det är intressant den här texten, en sång ifrån en judisk gammal testamentlig sång. Då sjunger David så här: så länge jag teg förtvinade mina ben, jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig, min kraft rann bort som sommarens torka. Intressant att det påverkade hans hälsa, eller hur? Han teg, han ville inte bekänna. Och då fick han, hans ben påverkades, hans kraft rann bort. Och så är det, skuldkänslor kan verkligen betynga oss. Men vad gjorde han då? Han säger, då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa dig, jag vill bekänna mina brott för Herren. Och då förlät du mig min syndaskuld. Jag vet att det här kanske är lite religiösa klichéer för vissa personer. Men just det här med att ta emot Guds förlåtelse är någonting som fungerar verkligen. Det är någonting som kan ge en frid som jag inte har hittat någon annanstans heller. Det står i Nya Testamentet: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och då kan vi känna oss fullständigt rena. Och det är någonting befriande, någonting som verkligen ger en frid. Och det var den här förlåtelsen som Adele hade tagit emot. Hon fick den här förfrågan ifrån mannen som hade dödat hennes älskade man mitt framför ögonen på henne och hade försökt att döda henne också. Och sa, kan du förlåta mig? Och Adele, hon reste honom upp, omfamnade honom och sa, ja, jag kan förlåta dig. Och hon studerade Bibeln med den här mannen i 6 månaders tid. Han omvände sig. Han bekände det som han hade gjort. Han blev döpt. Han ville ha en ny start i livet. Han blev också senare benådad ifrån fängelset på grund av att hans liv hade förändrats och han verkade ha kommit in på andra banor. Han släpptes ut efter några år. Men det fanns ett problem i det här. Och det var att mannen som hette Louis då, hans familj hade blivit dödad också under den här folkmordet. Och han hade ingenstans att vända sig. Han hade ingenstans att bo. Adele hade inga barn vid det här laget. Och hon gjorde mer än förlåta. Hon gjorde det otänkbara. Hon adopterade honom som sin son. Och Mark Finley, pastorn, frågade henne, hur kunde du göra det här? Då kom Louis kom in där i det rummet där och hon la sin arm om honom. Och hon sa, pastor, när Jesus kommer tillbaka, som hon trodde på, så kommer den smärta som vi har upplevt här på jorden att inte spela någon roll. Det finns ett hopp längre fram, ett bättre liv att se fram emot. Och vad tror ni? Tror ni att hon levde ett bättre liv på den här jorden också på grund av det? Jag tror det. Och hon var faktiskt otroligt lycklig. Hon hade förlorat sin man och andra personer här. Men nu hade hon fått en son tillbaka. Om hon kunde... Ja, att... Hon hade det här valet då. Att fortsätta att bära på bitterheten. Eller att göra det bästa utav situationen. Kanske det finns bitterhet i ditt hjärta. Och sanningen är den, du kan inte förändra på det som har skett. det som har hänt. Du kan inte heller ursäkta kanske det som har hänt. Men du har ett val där. Du har ett val att förlåta. Att släppa taget om bitterheten och ilskan. Och att gå vidare. Och jag vill utmana dig till att ta det steget. Jag tror att du kommer att få uppleva en frid som går långt utöver det du annars skulle kunna få uppleva. Och jag tänker att om Adele kunde göra det med sin mans mördare, så finns det stor chans att du och jag också kan göra det. Vad säger ni?